och jag visste inte att Nishao var inblandad heller. Jag trodde knappt de pratade med varandra. Hon kastade en blick på den gula systern och ruskade irriterat på huvudet. Att misslyckas med att ta reda på någonting var en brist som Shaw hade svårt att tolerera hos sig själv. Och har jag inte blivit både blind och dum så har de här båda. Hon gjorde en grimas som om hon tagit någonting ruttet i mun och sökte förgäves efter en passande benämning. Plötsligt tog hon Egwen i armen. Här kommer de. Nu får ni se själv. Mirelle lämnade tältet först, följt av en man klädd i bara byxor och stövlar som fick böja sig djupt för att komma igenom öppningen. Han hade ett draget svärd i handen och den lätt behårade bringan korsades av en mängd ärr. Han var längre än någon av de andra väktarna. Mirelle nådde honom inte ens till axlarna. Hans långa mörka hår hölls undan från ansiktet av ett flätat läderband som löpte runt pannan, och det var mer gråsprängt nu än när Egwen såg honom sist. Men det fanns ingenting som var mjukt hos Lan Mandragoran. Plötsligt föll flera pusselbitar på plats, men det gick fortfarande inte att få något sammanhang i bilden. Han hade varit väktare åt Moraine, den HD som hade fört henne och de andra ut från Tjuvfloden i något som kändes som en gången ålder. Men Moraine hade dött när hon själv dödade Lanfear, och strax därpå hade Lan försvunnit i Carhain. Kanske stod allt sammans klart för Shaw, men för Egwen var det mesta ogenomträngligt som dy. Mirelle mumlade någonting åt Lan och rörde vid hans arm. Han ryckte till en aning, som en nervös häst, men utan att vända sitt hårda ansikte mot Egwen. Till sist nickade han, svängde runt på klacken och klev längre bort bland ekens grenar. Han fattade svärdsfästet med båda händer, lyfte det över huvudet med klingan snett nedåt, ställde sig på tå på ena foten och stod så, orörlig. Nishao tittade på honom med rynkad panna som om också hon försökte lösa en gåta. Sen mötte hennes blick Mirelles och tillsammans tittade de på Egwen. Istället för att komma till henne gick de till varandra och utbytte några hastiga viskningar. Till en början var det åtminstone en fråga om ett utbyte. Men sen stod Nishao bara där och skakade vantroget på huvudet. Du drog in mig i det här, stönade hon till sist så det hördes. Jag var en blind idiot som lyssnade på dig. Det här bör kunna bli intressant, sa Shaw när de slutligen vände sig mot henne och Egwen. Hennes sätt att uttala ordet gav det en avgjort obehaglig ton. Mirelle och Nishao lät hastigt händerna fara över hår och klänningar för att försäkra sig om att allting var i ordning när de till rygga lade den korta sträckan. Må så vara att de hade blivit ärtappade. Med vad? Undrade Egwen. Men tydligen tänkte de hålla så god min som möjligt. Om ni vill stiga in, moder, sa Mirelle och gjorde en gest mot det närmsta tältet. En lätt skälvning i rösten var det enda som förrådde hennes behärskade anletsdrag. Svetten var borta. Hon hade förstås torkat bort den, men den hade inte kommit tillbaka. Tack, dotter. Men nej. Lite vinbål, frågade Nishao med ett leende. Hon stod med händerna knäppta framför bröstet, men såg ändå ängslig ut. Shuan, gå och säg till Nicola att komma med bålen. Shua rörde sig inte och Nishao blinkade förvånat. Hennes läppar smalnade, men sen var leendet genast tillbaka och hon höjde rösten en aning. Nicola, kom med bålen, barn. Jord med torkade björnbär är jag rädd, anförtrodde hon sig till Egwen, men ändå stärkande. Jag vill inte ha bål, sa Egwen avmätt. Nicola dök upp bakom tältet men visade inga tecken på att springa och hämta någonting. Istället stod hon och stirrade på de fyra ejsidéerna och bet sig i underläppen. Nishao gav henne en kort blick fylld av något som bara kunde kallas avsky men sa ingenting. Ännu en pusselbit föll på plats och Egwen andades lite lättare. Vad jag vill ha, dotter, vad jag kräver, är en förklaring. Försöket att hålla god min fick ett snabbt slut. Murrell sträckte bedjande fram handen mot henne. Moder, Moraine valde inte mig bara för att vi var vänner. Två av mina väktare har tidigare tillhört systrar som dog. Avar och Noel. Ingen annan syster har räddat mer än en på hundratals år. Enda skälet till att jag blev inblandad var hans själ, skyndade sig Nishao att inflika. Jag har ett visst intresse av själssjukdomar. Och det är vad man måste kalla detta. Murrell praktiskt släpade in mig i det hela. Murrell strök sig över kjolen och gav den gula systern en mörk blick som hon fick tillbaka med ränta. Moder, när en väktares Eishede dör är det som om han sväljer hennes död och förtärs av den inifrån. Han... Jag vet det, Murrell, avbröt Egwen henne vast. Jean och Lin hade berättat en hel del för henne, även om ingen av dem visste att hon frågat för att hon ville veta vad hon kunde ha att vänta sig av Gawain. En dålig affär var vad Murrell hade kallat det, och det kanske stämde. När en systers väktare dog fylldes hon av sorg. Hon kunde hålla den under viss kontroll, åtminstone ibland, men förr eller senare skulle den likväl gnaga sig ut. Hur väl Jean än behärskade sig i andra sällskap var det fortfarande många nätter som hon i sin ensamhet grät över sin Alric som blivit dödad natten då hon blev avsatt. Men vad var ens månader av sorg och tårar jämfört med döden själv? Sagorna var fulla av berättelser om väktare som dött i sina försök att hämnas sina Ejeder. Och ofta hände detta också i verkligheten. En man som ville dö och sökte efter det som kunde döda honom tog risker som inte ens en väktare kunde överleva. Det som hon tyckte verkade allra mest fasansfullt var att de visste om det. Visste vilket öde som väntade dem om deras HD dog. Visste vad det var som drev dem när hon gjorde det. Visste att de inte kunde göra någonting för att ändra på det. Hon kunde inte föreställa sig det mod som krävdes för att ingå ett avtal med den kunskapen. Hon tog ett steg åt sidan så att hon tydligt kunde se Lärn. Han stod fortfarande orörlig. Det såg ut som om han inte ens andades. Nicola hade uppenbarligen glömt bort bålen för hon hade satt sig på marken med benen i kors för att titta på honom. Arena hukade vid Nicolas sida med flätan framdragen över axeln och stirrade ännu mer hänförd. Mycket mer, till och med, eftersom Nicola idligen kastade förstulna blickar på Egwen och de andra. Resten av väktarna stod i en liten klunga och låtsades titta på Lärn medan de i själva verket höll ett öga på sina Ejeder. En het vindpust rörde om bland de döda löven på marken och med en häpnadsväckande plötslighet var Lärn i rörelse. Gled mellan olika fäktningsmönster med svärdet som ett suddigt streck i händerna. Det gick fortare och fortare tills han verkade kasta sig från den ena ställningen till den andra, men likväl var alla rörelser exakta som i ett urverk. Hon väntade på att han skulle sluta eller i varje fall sakta ner. Men det gjorde han inte. Fortare. Arenas mun öppnades och hakan drog sig sakta mot bröstet samtidigt som hennes ögon blev allt större av häpen respekt. Och Nicola lika så. De lutade sig framåt likt ett par småbarn som tittade på karameller som lagts ut för att stelna på köksbordet. Till och med de andra väktarna delade nu verkligen sin uppmärksamhet mellan honom och Ejederna. Men till skillnad från de båda unga kvinnorna betraktade de honom som om han var ett lejon som när som helst kunde gå till angrepp. Jag ser att du låter honom arbeta hårt, sa Egwen. Det var en del av den metod som användes för att rädda en väktare. Det var få systrar som ens ville försöka, med tanke på hur ofta det misslyckades och vad det skulle kosta dem själva. En annan del var att hålla väktaren borta från riskfyllda situationer och att binda honom till sig, det var första steget. Utan tvekan hade Murrell tagit hand om den lilla detaljen. Stackars Ninive. Hon skulle förmodligen försöka strypa Murrell när hon fick veta det. Fast å andra sidan skulle hon lika gärna kunna finna sig i vad som helst som höll Lärn vid liv. Kanske. Vad Lärn anbelangade förtjänade han det värsta när han låtit en annan kvinna binda honom till sig fastän han visste att Ninive trängtade efter honom. Hon trodde att hon hade hållit sin röst fri från känsloyttringar, men något av vad hon kände måste ha letat sig igenom eftersom Murrell började försöka förklara igen. Moder, det är inte så farligt att låta ett band gå vidare till någon annan. Egentligen är det ju inte värre än att en kvinna bestämmer vem som ska ha hennes man efter hennes död så att han hamnar i rätt händer. Egwen stirrade så stint på henne att hon backade ett steg och nästan snubblade på klänningsfollen. Det var emellertid i pur överraskning. Varje gång hon trodde att hon hört talas om de besynligaste seder man kunde tänka sig dök det plötsligt upp någon ny som var ännu sällsammare. Vi är inte från Ibordar allihop, Murrell, sa Jean torrt. Och en väktare är inte en make för de flesta av oss. Murrell satte trotsigt näsan i vädret. Det fanns systrar som gifte sig med sin väktare. Bara en handfull. De flesta gifte sig inte alls. Ingen forskade allt för närgånget i saken. Men ryktena påstod att Murrell hade gift sig med alla sina tre. Vilket säkerligen bröt mot både sed och rätt, till och med i Ibordar. Inte så farligt, säger du, Murrell. Inte så farligt. Jeans min passade till hennes röst och det lät som om hon fått en synnerligen obehaglig smak i munnen. Det finns ingen lag som förbjuder det, protesterade Nishao. Vänd till Egwen, inte Jean. Ingen lag förbjuder att man låter ett band gå vidare. Jean fick en blick som borde ha fått henne att backa undan och stänga munnen, men hon lät sig inte skrämmas. Det är knappast vad det handlar om nu, eller hur? Frågade hon bryskt. Även om det inte har skett på, vad kan det vara, 400 år eller mer. Även om sederna har förändrats så skulle du kanske ha kommit undan med några mörka blickar och lite klander om det enda du och Moraine hade gjort var att låta ett band gå vidare mellan er. Men ingen frågade honom, eller hur? Han hade inget val. Du kunde lika gärna ha bundit honom mot hans vilja. I själva verket är det bränner mig precis vad du har gjort. Till sist klarnade allt sammans för Egwen. Hon visste att hon borde känna samma avsmak som Jean. Att binda en man till sig som väktare utan dennes samtycke betraktades av Eishedir som likvärdigt med våldtäkt. Han hade lika stora möjligheter att göra motstånd som en bondflicka skulle ha om en man i läns storlek trängde upp henne i ett hörn. Eller tre män, lika stora som Lärn. Eishedirna hade emellertid inte alltid varit lika grannlaga. 1000 år tidigare skulle man knappt ens ha kommenterat det. Och till och med i dessa dagar kunde man ibland ställa i tvivelsmål huruvida en man egentligen hade vetat riktigt vad det var han gick med på. Hyckleri var bland Eishedirna ibland en lika fin konst som intriger och hemlighetsmakeri. Saken var att Egwen visste att Lan inte hade velat erkänna sin kärlek till Ninive. Han hade anfört en mängd dumheter om att han förr eller senare skulle bli dödad och inte ville göra henne till änka. Men nöste alltid ur sig en massa dravel när de trodde sig vara logiska och praktiska. Skulle Ninive ha låtit honom komma undan obunden om hon kunnat hindra det, vad han än sa? Skulle hon själv släppa ifrån sig Gawain? Han hade sagt att han skulle gå med på det. Men om han ångrade sig. Nishao rörde på läpparna men kunde inte hitta orden hon sökte. Hon blängde på Jean som om allt sammans var hennes fel. Men det var ändå ingenting mot den blick som Murrell fick. Jag borde aldrig ha lyssnat på dig, morrade hon. Jag måste ha varit tokig. På något sätt lyckades Murrell fortfarande se behärskad ut. Men hon svajade en aning som om hennes knän var på väg att ge vika. Jag gjorde det inte för min egen skull, moder. Ni måste tro mig. Det var för att rädda honom. Så snart han är trygg ska jag lämna honom vidare till Ninive, sa Moraine ville. Så snart hon bara är... Egwen lyfte handen i en hastig gest och Murell tystnade lika abrupt som om hon lagt den över hennes mun. Tänker du lämna vidare hans band till Ninib? Murell nickade osäkert. Nishao mycket kraftfullare. Shua såg bister ut och muttrade någonting om att den som felade två gånger gjorde det tre gånger värre. Län hade fortfarande inte saktat in. Två gräshoppor for upp från löven bakom honom och han snodde runt och slog dem ur luften med svärdet utan ett ögonblicks tvekan. Bär dina ansträngningar frukt? Är han bättre? Hur länge har du haft honom? Mer precis. Bara två veckor, svarade Murell. Det här är den 20:e dagen, moder. Det kan ta månader och det finns ingen garanti för att det lyckas. Det kanske är dags att prova någonting nytt, sa Egwen, mer för sig själv än till någon annan, mest för att övertyga sig själv. Under rådande omständigheter var Lärn knappast någon lätt gåva att överlämna till någon, men hur den förhöll sig med banden så tillhörde han Ninib mer än han någonsin skulle tillhöra Murell. När hon gick bort mot honom över sänkan drabbades hon emellertid av tvivel. Han virvlade runt i sin dans och föll ut mot henne. Någon flämtade till när klingan plötsligt stannade bara ett par tum från hennes huvud. Hon var lättad över att flämtningen inte kommit från henne själv. Lysande blå ögon blickade stint på henne under neddragna ögonbryn i ett ansikte vars hårda, kantiga drag kunde ha varit huggna i sten. Sakta sänkte Lärn svärdet. Han var blank av svett, men andades inte ens tungt. Så du är den ärmelintronande nu. Murell sa att de hade utsett en, men inte vem det var. Det verkar som om du och jag har en hel del gemensamt. Leendet var lika kallt som rösten, lika kallt som blicken. Egwen hejdade sig från att rätta till stålen, påminde sig om att hon var den ärmelintronande och ej sig det. Hon ville omfamna Saidar. Fram till detta ögonblick hade hon inte insett riktigt hur farlig denne man var. Ninib är också ej sig det nu, Lärn. Hon behöver en bra väktare. En av de andra kvinnorna lät höra ett dämpat ljud, men hon höll sin blick fäst vid honom. Jag hoppas att hon hittar någon sagohjälte. Han skrattade strävt. Det behövs. Om så bara för att klara hennes humör. Skrattet övertygade henne hur kallt det än var. Ninib är i Ibordarlän. Du vet hur farlig den staden är. Hon söker efter någonting som vi förtvivlat behöver. Om svarta Aja får höra talas om det kommer de att döda henne för att få det. Om de förlorade får veta det. Hon hade tyckt att han såg dyster ut redan innan. Men den plågade blicken i hans ögon när hon berättade om den fara Ninib svävade i bekräftade att hennes plan var klok. Det var Ninib som hade rätt till honom, inte Murell. Jag sänder dig till henne för att vara hennes väktare. Moder, sa Murell bakom henne med enträgen röst. Egwen slog ut med handen för att tysta henne. Ninivs säkerhet kommer att vila i dina händer, Lärn. Han visade inte ett ögonblicks tvekan och sneglade inte ens åt Murell. Det tar en månad att nå Ibordar, Arena. Sadla Mandarp. Just som han skulle vända sig bort stannade han upp och lyfte sin fria hand som om han ville röra vid hennes ståla. Jag ber om förlåtelse för att jag någonsin hjälpte dig att lämna Chufloden. Både dig och Ninib. Sen gick han med långa kliv bort och försvann in i samma tält som han kommit ut ur först. Men innan han hunnit ta två steg trängdes Murell, Nishao och Shua runt henne. Moder, ni förstår inte vad det är ni föreslår, sa Murell andlöst. Ni skulle lika gärna kunna ge ett barn en tänd lykta att leka med på ett höloft. Jag började förbereda Ninib så snart jag kände hans band överföras till mig. Jag trodde att jag hade tid. Men sen fick hon sin sjal bara som så. Hon är inte redo att hantera honom, moder. Inte honom. Inte sån som han är nu. Egwen tvingade sig att vara tålmodig. De förstod fortfarande inte. Mireille, även om Ninni inte kunde leda en gnista, vilket hon faktiskt inte kunde om hon inte var arg, så skulle det inte spela någon roll, och det vet du. Inte för om hon ska kunna handskas med honom. Det finns en sak som du inte har kunnat göra. Ge honom en uppgift som är så viktig att han måste överleva för att genomföra den. Det var den sista delen i metoden och ansågs ha större verkan än de andra. För honom är Ninnivs säkerhet så viktig. Han älskar henne, Mireille, och hon älskar honom. Det förklarar, började Mireille tyst, men avbröts av Nishao som klentroget utbrast. Åh, absolut inte. Inte han. Hon kan väl älska honom, förmodar jag, eller tro att hon gör det. Men kvinnor har jagat efter länsen han var en skägglös yngling och fångat honom för en dag eller en månad. Han var en mycket vacker pojke, hur svårt det än är att tro nu. Fast han verkar fortfarande besitta en viss dragningskraft. Hon kastade en sned blick på Mireille som fick en rynka mellan ögonbrynen och små röda fläckar på kinderna. Det var hennes enda reaktion, men det räckte mer än väl. Nej, moder, den kvinna som tror att hon har Lan Mandragoran i koppel lär bli varse att det enda hon fångat är tomma luften. Egwen kunde inte låta bli att sucka. Det fanns en del systrar som ansåg att det fanns ännu ett medel att använda för att rädda en väktare vars band brutits av döden. Att få honom tillsammans i säng med en kvinna. Tydligen hade Mireille tagit hand om även den biten själv. Hon hade åtminstone inte gift sig med honom. Inte om hon hade för avsikt att lämna honom vidare. Det vore nog bäst om Ninni aldrig fick veta någonting om detta. Det må vara hur du vill med den saken, sa hon frånvarande till Nishao. Arena spände flinkt och rutinerat fast Mandraps sadeljord. Den stora svarta hingsten stod med huvudet högt i luften, men tillät henne göra det. Det var uppenbarligen inte första gången hon hade med djuret att göra. Nicola stod vid den bortre ekens tjocka stam med armarna korsade under brösten och stirrade på Egwen och de andra. Hon såg ut att när som helst kunna lägga benen på ryggen. Jag vet inte vad Arena har lyckats pressa ur er, sa Egwen tyst. Men Nicolas extra lektioner är slut från och med nu. Mireille och Nishao spratt till, båda lika förvånade. Shuans ögon blev stora som tekoppar, men hon hann lyckligtvis samla sig innan någon såg det. Ni vet verkligen alltihop, viskade Mireille. Det enda Arena vill är att vara i närheten av Lärn. Hon tror förmodligen att han kan lära henne sånt som hon kan ha nytta av som hornsökare. Eller kanske att han ska söka tillsammans med henne. Nicola vill bli en ny Carrigan, muttrade Nishao sarkastiskt. Eller en ny Moraine. Jag tror att hon har fått för sig att hon kan få Mireille att överföra Lans band till henne. Nåväl. Nu när han inte längre är hemlig kan vi åtminstone ge dem där båda den behandling de förtjänar. Vad som än händer mig ska det bli mig en glädje att veta att de gnyr och gråter från och med nu och tills året är slut. Slutligen gick det upp för Joan vad som hade för sig gått, och i hennes ansikte växlade en vredgad bestörtning med de undrande blickar hon riktade mot Egwen. Att någon annan hade listat ut hur det låg till innan hon själv gjort det gjorde henne förmodligen lika upprörd som att Nicola och Arena hade utövat utpressning mot Aesir. Eller kanske inte. Nicola och Arena var trots allt inte Aesir själva. Det förändrade drastiskt Joans syn på vad som var tillåtet. Men det gällde å andra sidan alla systrar. Med så många blickar riktade mot sig och inte någon av dem vänlig backade Nicola tills hon hade ryggen mot ekstammen och såg ut att vilja backa ännu längre. Om hon fick fläckar på den vita klänningen skulle hon råka illa ut när hon kom tillbaka till lägret. Arena var fortfarande fullt upptagen med Lans häst, omedveten om katastrofen som närmade sig. Det skulle vara rätt, instämde Egwen. Men bara om ni båda själva möter rättvisan till fullo. Ingen tittade längre på Nicola. Mirels ögon fyllde hennes ansikte och Nishaus var ännu större. Ingen av dem vågade säga ett knyst. Joa var idel bister tillfredsställelse. I hennes ögon förtjänade de ingen nåd alls. Och Egwen tänkte för all del inte erbjuda dem mycket heller. Vi talar mer om saken när jag kommer tillbaka, sa hon när Lärn kom ut igen. Nu med svärdet spänt om en grön rock som var öppen så att man såg den osnörda skjortan. Han hade ett par svällande sadelväskor över axeln. Den färgskiftande väktarmanteln som hängde ner över hans rygg jäckade blicken när den fladdrade bakom honom. Egwen lämnade de lamslagna systrarna att grillas över sin egen eld och gick honom till mötes. Joa skulle nog kasta in ny ved om det verkade som om det behövdes. Jag kan ta dig till Ibordar snabbare än på en månad, sa hon. Han nickade bara otåligt och ropade åt Arena att komma med Mandarb. Hans intensitet var skrämmande. Den var som ett jordskred som bara hölls tillbaka av en tunn tråd. Egwen vävde en portöppning på det ställe där Lärn hade hållits med sina svärdsövningar. Gott och väl 8x8 fot stor. Och steg in genom den och ut på ett färgeliknande ting som svävade i det ändlösa mörkret. Att glida krävde någon form av plattform. Och även om det kunde vara vad man än valde att föreställa sig, verkade varje syster ha någonting som hon föredrog. För Egwen var det denna träprom med stadig reling runt om. Om hon ramlade av skulle hon kunna göra en ny prom som fångade upp henne. Även om det då skulle vara en öppen fråga var hon kom ut. Men om någon som inte kunde leda kraften föll av skulle fallet bli lika ändlöst som mörkret som fortsatte åt alla håll. Det var bara i promens närmsta ände som det fanns ljus. Det var portöppningen genom vilken man kunde se en sammandragen bild av den lilla sänkan. Detta ljus lyckades inte överhuvudtaget tränga undan mörkret, men ändå fanns här ett slags ljus. Hon kunde åtminstone se allting tydligt, sa Mirtel Aaron Riord. Det var inte första gången hon undrade om detta inte i själva verket var någon del av drömvärlden. Lärn följde efter utan att hon behövde säga någonting, ledande sin häst. Han skärskådade portöppningen när han gick genom den, studerade mörkret medan hans stövlar och hingstens hovar dunkade mot däcksplankorna. Det enda han frågade var, hur snabbt kan den här föra mig till Ibordar? Det kommer den inte att göra, sa hon. Använde kraften för att slå igen grinden i relingen och stängde sedan portöppningen. Inte in i själva staden. Ingenting rörde sig som man kunde se. Det fanns ingen vind eller någonting annat att känna, men likväl var de i rörelse. Och snabbt. Snabbare än hon kunde föreställa sig att någonting skulle kunna röra sig. Det måste vara minst 600 mil de hade att tillryggalägga. Jag kan släppa av dig 5, kanske 6 dagsritter norr om Ibordar. Hon hade sett den portöppning som Ninive och Elaine använt när de färdades söderut och mindes tillräckligt mycket för att glida till samma plats. Lärn nickade och riktade blicken framåt som om han kunde se deras mål. Han fick henne att tänka på en pil på en spänd bågsträng. Lärn, Ninni bor i Terracin-palatset som gäst hos drottning Tylin. Det kan hända att hon förnekar att hon svävar i fara, vilket hon säkert skulle göra indignerat om Egwen kände Ninni, och det med rätta. Försök att inte göra stor affär av det. Du vet hur envis hon är, men det får du inte bry dig om. Om nödvändigt får du helt enkelt beskydda henne utan att hon vet om det. Han sa ingenting, tittade inte ens på henne. Om hon varit i hans ställe skulle hon haft 100 frågor. Län, när du hittar henne måste du tala om att Murrell kommer att ge henne ditt band så snart ni tre kan träffas. Hon hade övervägt att meddela detta själv, men det verkade bättre att inte låta Ninni veta att Län skulle komma. Hon var lika galen i honom som jag är i Gawain, tänkte hon bedrövat. Om Ninni visste att han var på väg skulle det inte finnas någon plats till övers för några andra tankar i hennes huvud. Även med den bästa vilja i världen skulle hon låta Elaine ta över allt arbetet med sökandet. Inte för att hon skulle krypa under täcket och dagdrömma, men när hon sökte skulle det vara med fördunklad blick. Lyssnar du på mig, Len? Terrace in palatset, sa han tomlöst utan att vika med blicken. Gäst hos drottning Tylin. Kanske förnekar att hon är i fara. Envis, som om jag inte redan visste det. Sen såg han på henne och hon önskade nästan att han hade låtit bli. Hon var full av cider, full av dess värme, glädje och styrka, dess sprudlande livskraft. Men i hans kalla blå ögon var det någon karg, uråldrig kraft som rasade. Ett förnekande av själva livet. Hans blick var fasansfull. Det var det enda sättet att beskriva den. Jag ska tala om allt hon behöver veta för henne. Du ser att jag lyssnar. Hon tvingade sig att möta hans blick utan att blinka. Men han vände sig bara bort igen. Han hade ett märke på halsen. Ett blåmärke. Det kanske, bara kanske, var ett bitmärke. Hon borde kanske varna honom. Råda honom att inte nödvändigtvis vara alltför ingående när han berättade om sina mellanhavanden med Mirelle. Tanken fick henne att rodna. Hon försökte att inte se blåmärket, men nu när hon hade lagt märke till det var det som om hon inte kunde se någonting annat. Nå, han skulle säkert inte vara så dum. Man kunde inte vänta sig av en man att han skulle vara förnuftig, men inte ens män var till den graden enfaldiga. De gled fram genom tystnaden, rörde sig utan att röra sig. Hon hyste ingen fruktan för att de förlorade plötsligt skulle dyka upp här, eller någon annan. Att glida hade sina egenheter, varav en del gav säkerhet och enskildhet. Om två systrar vävde var sin portöppning på samma plats, bara något ögonblick från varandra, och gav sig av för att glida till samma destination, skulle de ändå inte se varandra. Såvida det inte var exakt samma plats och vävarna var exakt likadana. Inget era var så lätt att uppnå som man skulle kunna tro. Efter en tid, precis hur lång var svårt att säga, men Egwen trodde att det var betydligt mindre än en halvtimme, stannade plötsligt bråmen. Ingenting förändrades i hur det kändes eller hos vävarna som hon höll. Hon bara visste att de ena stunden rusade genom mörkret och nästa stod helt stilla. Hon slog upp en portöppning vid pråmens far. Hon var inte säker på vart den skulle leda om hon satte den i akten istället. Och sanningen att säga var hon inte särskilt ivrig att få veta det. Blotta tanken hade skrämt Mogadin och tecknat åt Län att gå före. Promen existerade bara så länge hon var med, vilket var ännu en likhet med Tal Arryn Riord. Han drog upp promens grind och ledde ut Mandarp. När hon följde efter satt han redan i sadeln. Hon lät portöppningen vara kvar inför återfärden. Åt alla håll bredde låga, böljande kullar ut sig, täckta av förtorkat gräs. Det fanns inte ett träd inom synhåll, ingenting annat än förkrympta busksnår. Hingstens hovar sparkade upp små dammpuffar. Morgonsolen på den molnfria himlen stekte ännu hetare här än i Murrundy. I söder kretsade en skock lågvingade gamar ovanför någonting på marken och samma syn upprepades i väster. Län, började hon i avsikt att försäkra sig om att han förstod vad han skulle säga till Ninni, men han förekom henne. 5 eller 6 dagar, sa du, sa han medan han spanade söderut. Jag kan klara det på kortare tid. Hon kommer att vara trygg, det lovar jag. Men Derb dansade, lika otålig som sin ryttare. Men Lan behärskade honom utan svårighet. Du har kommit mycket långt sedan Eamons Wall. Han blickade ner mot henne och log. Men all värme i leendet slukades av hans ögon. Du har en hållhake på Mirelle och Nishao nu. Låt dem inte diskutera med dig igen. Jag rider nu, enligt er befallning, moder. Vaktpasset är inte slut. Med en liten bugning satte han hälarna i Mandrabs sidor och skrittade tillräckligt långt bort för att hon skulle gå fri från dammet innan han sporrade hästen till galopp. Hon såg efter honom när han försvann söderut och stängde munnen. Nå, mitt i allt sitt svärdsvingande hade han iakttagit vad som hänt, iakttagit och dragit rätt slutsatser. Dessutom utifrån fakta som han tydligen inte ens hade kunnat misstänka förrän han såg henne med Stålan. Ninni gjorde bäst i att vara försiktig. Hon trodde alltid män om att vara enfaldigare än de egentligen var. De kan i varje fall inte råka i några riktiga bekymmer, sa hon högt för sig själv. Lan nådde krönet av en kulle och försvann ner på andra sidan. Om det hade funnits några verkliga faror i Ibordar skulle Elaine eller Ninive ha sagt någonting om det. De träffades inte ofta. Hon hade helt enkelt för mycket att göra. Men de hade utarbetat ett sätt att lämna meddelanden i Tell Aaron Riords spegelbild av Shalidar när det behövdes. En vindpust som kunde ha kommit ur en öppen bakugn rörde upp stora dammsjok. Hostande täckte hon munnen och näsan med ett hörn av den ärmelintronandes randiga ståla och skyndade sig tillbaka genom portöppningen till sin färja. Tillbakafärden var tyst och trist och gav henne fritt spelrum att grunna över huruvida det varit rätt att skicka iväg Lan utan att förvarna Ninni. Gjort det gjort, intalade hon sig, men det hjälpte inte långt. När hon åter steg ut i sänken under ekträdet hade Mirelles båda väktare fått sällskap av den tredje, Avar Hachami. Under hans höknäsa krökte sig ett par gråsprängda mustascher nedåt som två horn. Alla fyra guiden arbetade för fullt, tälten var nedtagna och snart hopvikta. Nicola och Arena travade fram och tillbaka med olika persedlar som de lastade upp på kärror, allt från filtar till grytor och en tvättkittel i svart järn. De rörde sig snabbt och utan avbrott, men åtminstone hälften av deras uppmärksamhet var riktad mot Sean och de båda andra systrarna som stod nästan borta där träden tog vid. För den delen ägnade väktarna betydligt mer än hälften av sitt intresse åt Aes Sedena. Deras öron kunde lika gärna bokstavligt talat ha varit spetsade. Det verkade vara en öppen fråga vem det var som grillade vem. Inte tala till mig på det sättet, Sean, sa Mirelle. Inte bara högt nog för att höras till andra sidan sänkan, utan därtill med en kyla som borde ha kunnat sänka till och med denna hetta. Hon stod med armarna hårt korsade under brösten och utnyttjade varje tum av sin längd, så myndig att hon nästan sprack. Hör du vad jag säger? Du gör det inte igen. Har du förlorat all känsla för vad som passar sig, Sean? Nishao hade knutit händerna i ett fåfängt försök att inte darra och hettan i hennes röst kunde gott och väl mäta sig med kylan i Mirelles. Om du helt har glömt bort allt vad hyfs och fason heter så ska det nog inte vara så svårt att lära dig det igen. Shua stod vänd mot dem med händerna mot höfterna och rörde knyckigt på huvudet i ett försök att både se bister ut och hålla fast båda de andra med blicken. Ja, jag bara... När hon såg Egwen närma sig slog lättnaden ut som en blomma i hennes ansikte. Moder, nästan flämtade hon. Jag förklarade vilka straff som kunde bli tänkbara. Hon drog djupt efter andan och fortsatte med stadigare röst. Salen kommer naturligtvis att få hitta på dem efterhand. Men jag kan mycket väl tänka mig att de börjar med att låta de här båda lämna sina väktare vidare till andra, eftersom de verkar vara så förtjusta i det. Mireille knep ihop ögonen och Nisao vände blicken mot väktarna. Hennes ansiktsuttryck var oförändrat, lugnt och med en viss rodnad på kinderna. Men Sharon var på fötter och hade hunnit ta 3 snabba steg mot henne innan hon hejdade honom med en gest. En väktare kunde känna sin ACDs närvaro, hennes smärta, hennes rädsla och vrede. Precis så som Egwen hade känt Mogidins känslor när hon burit Adamen. Undra på att alla 4 guiden gick som på nålar, redo att gå till angrepp när som helst. De visste inte vad det var som hade drivit deras Aishidair till förtvivlans gräns, men de kände att de båda kvinnorna hade nått dit, vilket var precis där Egwen ville ha dem. Hon tyckte inte om den här delen, själva manövrerandet var som ett spel, men detta. Jag gör vad jag måste, tänkte hon, osäker på om det var för att vinna mer mod eller ett försök att ursäkta vad hon nu skulle göra. Schwa var snäll och skickade Nicola och Arena tillbaka till lägret. Vad de inte såg kunde de inte berätta för någon. Vi kan inte låta dem pladdra. Så se till att de förstår vad som kommer att hända dem. Säg att de har ännu en chans eftersom den ärmelintronande känner sig nåderik. Men att de aldrig får en till. Det ska jag nog klara av, svarade Schwa. Samlade sina kjolar och skred iväg. Ingen skred som Shaw, men nu verkade hon mer än någonting annat vara ivrig att komma bort från Mireille och Nisao. Moder, sa Nisao och fortsatte med omsorgsfullt valda ord. Innan ni gav er iväg sa ni någonting. Antydde att det kunde finnas något sätt för oss att undvika. Något sätt så vi kanske inte skulle behöva. Hon sneglade på Sharon igen. Mireille kunde ha varit ett skolexempel på Aishidernas självbehärskning där hon stod och betraktade Egwen om det inte varit för hennes fingrar som var så hårt sammanflätade att knogarna spände mot det tunna skinnet i hennes handskar. Egwen tecknade åt dem att vänta. Nicola och Arena vände sig just från kärran, såg Sean närma sig och blev stela som pinnar. Vilket inte var att undra på eftersom Sean såg ut som om hon tänkte promenera rakt igenom både dem och kärran. Arena flackade av och an med blicken. Men innan hon kommit sig för att springa for Seans händer ut och tog dem i varsitt öra. Hon sa någonting, för lågt för att Egwen skulle höra orden. Men Arena slutade i varje fall med sina försök att bända Seans fingrar från sitt öra. Hon hade kvar händerna om Seans handled, men nu såg det mest ut som om hon försökte hålla sig upprätt. Nicolas anlete fylldes med en sån fasa att Egwen undrade om Sean inte gick för långt. Fast kanske inte, med tanke på omständigheterna. De skulle faktiskt slippa undan ostraffade. Det var synd och skam att hon inte kunde komma på något sätt att utnyttja deras förmåga att nosa reda på hemligheter. Ett tryggt sätt. Vad det nu än var som Sean sagt så vände sig de båda mot Egwen och bugade djupt så fort Sean släppte deras öron. Nicola böjde sig så djupt att hon nästan satte näsan i marken och Arena var nära att falla omkull. Sean klappade hårt i händerna och de båda kvinnorna kom på fötter med ett skutt och hastade iväg för att göra loss ett par raggiga dragarhästar från tjuderlinan. De satte sig gränsle över dem och galopperade ut ur sänkan så snabbt att man kunde tro att de hade vingar. De kommer inte att tala ens i sömnen, sa Joao surt när hon kom tillbaka. Noviser och kanaljer kan jag åtminstone fortfarande handskas med. Hon lät blicken stanna vid Egwens ansikte och undvek helt att se på de båda andra systrarna. Egwen undertryckte en suck och vände sig mot Mireille och Nisao. Hon måste göra någonting åt Sean, men det fick bli en senare fråga.